programserie med Anton Bjuvald, Anders Lundgren och Freddy Kaplan.
Hej och välkomna alla till Hög av serier. Jag heter Anton Bjuvald och med mig har jag som vanligt
Freddy Kaplan
och Anders Lundgren.
Detta avsnitt, vårt 316, blir ett Stålmannen fokuserat avsnitt. Eftersom att det i dagarna är tusende numret av Action Comics kommer ut. Så vi hade tänkt att vi ska prata lite om det första Action Comics-numret bland annat. Men jag tycker att vi börjar med in-house stuff. För att vår käre vän Anders Lundgren har alltså varit utomlands igen i seriesammanhang. Och har, är det andra eller tredje gången du är i Ryssland?
Det var andra gången jag besökte Ryssland.
Första gången i Moskva, nej?
Nej, ja, första gången i Moskva. Förra gången jag var i Ryssland var i Sankt Petersburg på Boomfest 2011 november. Och nu besökte jag ju Komissia, seriefestivalen och konferensen Isotext, som är liksom en del av Komissia.
Ja. Komissia. För er som är intresserade så finns ju det rapporten från Sankt Petersburg i ett tidigare avsnitt. Jag kan kolla upp exakt vilket avsnitt medan du berättar hur det var i Moskva då, Anders.
Det var en väldigt smidig process att ta sig dit, eller hur?
Nej, det var det inte. Det var hela den här visumansökan var lite svettig faktiskt. Blev lite missförstånd.
Var det inte så att du fick hämta upp lite papper samma morgon?
Jag hämtade mitt pass och mitt visum på väg ut till Arlanda annan dag påsk.
Vilken service!
Ja, det var fint att de hade öppet, får man ju säga i alla fall. Men det var trevligt. Jag var inkvarterad på en riktig sån Stalin-koloss från 1956 som hette Hotel Pekin. Kändes maffigt att bo på ett sånt ställe. Riktigt skön öststatsarkitektur. Så jag tackar svenska ambassaden som stod för min utflyg och inkvarteringen där på Hotel Pekin. Festivalen som sådan hann jag ju inte uppleva hela då, för den är utspridd över den veckan så att säga, med aktiviteter på lite olika ställen. Det var vernissage på tisdagen för Komissias stora utställning som var på Museum of Moscow. Och det var nog i vanlig ordning då, min favoritdel av festivalbesöket var just den här utställningen som jag tyckte var väl sammansatt. Det var ett samarbete mellan ungefär som vi ofta jobbar på Stockholms internationella seriefestival som jag representerade då i Moskva. Man samarbetar med de olika språkinstituten och dylikt då på plats. Så att det var ett tvärsnitt av serier från olika delar av Europa som fanns med där. Träffade lite tecknare från Tjeckien till exempel.
Wow.
Tomáš som är väldigt trevlig. Som har ett förflutet inom fantasy-illustration, rollspelsillustration. Det var väldigt stort i Tjeckien också.
Ja, jag minns det här från när jag hade ett besök i Prag. Ja. Det var i någon nördigare bokhandel. Ja. Alltså allting verkar ju översättas.
Ja, ja.
Och det, alltså smala grejer. Alltså Warhammer 40K alltså romaner liksom översatta till tjeckiska. Jaha, vad fan?
Ja, men det är stort.
Så det måste vara jättestort.
Väldigt stort och folk köper ju väldigt mycket böcker. Folk läser mycket i Tjeckien och så även i Ryssland. Det pratade ju om i samband med Sankt Petersburg-resan då, att jag var imponerad av hur extremt mycket som översattes där också. Mm. Jag besökte ju en seriebutik som hette Chuck and Geek. Nonsens namn. Jag känner de som startar butiken. Men i alla fall där, de har ju dels en egen utgivning av mainstream-serier som liknar amerikanska. på inhemska förlag. Och sen så översätter de ju allt. Marvel kommer ut och allt DC kommer ut liksom i rysk översättning. Så det är ett trevligt sätt att lära sig ryska. Kyrilliska, för man, ja, Black Panther kan man lätt se liksom vad.
Ja, underbart.
Är bara, ja, är det bara byta ut eller Batman eller så. Men i vilket fall som helst, Max Andersson var ju den svenska representanten på den här utställningen på Museum of Moscow, så att den höll på och byggdes in i det sista där på vernissagen. Det var svettigt. Men blev riktigt fin faktiskt. Han fick som ett helt rum för sig själv. Oj. Och Max Andersson var något av en legend i Moskva. Det, även hans grejer har ju översatts, vilket ju också är rätt otroligt.
Smaka på den.
Ja. Så att han blev mycket väl mottagen där, får man säga.
Wow.
Trevligt.
Fick du något grepp om, för jag tycker det är superintressant, om själva, hur ser seriescenen ut i Moskva? Om de har, de verkar ha väldigt mycket mainstream-serier. Ja. Men Max Andersson kan jag inte riktigt säga en mainstream-serie på något sätt. Så jag menar, har de även en fullödig alternativ-serie, feministiska serier, alltså sånt?
Ja, det finns. Jo, men det roliga var ju att givetvis så finns det falanger och viss fiendskap mellan de här falangerna i även i serien i Moskva, för att det var ju några som arrangerade en som en underground del av Komissia med marknad och som fanns in marknad och sånt, som träffade Max Andersson och de hängde en kväll på en av Moskvas nya så här, brewpubs. Där dyker upp väldigt mycket såna småskaliga ölbryggerier, även i Moskva förstås, nu i Ryssland. Så att de gjorde reklam för Max Anderssons utställning med att de satt tillsammans och gjorde en så här spellista som han, med musik då, som skulle passa till utställningen och sådär. För
kul.
Andersson har ju, han har ju förbrutet som filmmakare och har ju nu jobbat väldigt mycket som filmmakare de senaste tiden. Så att han gjorde ju bland annat en väldigt bejublad animerad rockvideo till Cure's 100 Years som jag kan rekommendera om ni letar upp på YouTube. Men i alla fall, grejen var att de här underground-killarna, de tyckte att Komissia och Isotext, det var ju liksom för akademiskt och för mainstream för dem. De tyckte att det var lite töntigt nästan.
Ja.
Så för de liksom stod för den här mer punkiga seriescenen, menar de. Och det var väl arrangören då, Alexander Kunin, han var rätt nervös inför stora festen för festivalen då, som jag tyvärr missade, för jag åkte ju hem redan på fredagen och festivalen sträcktes ju över även 7-8 april då. Jag åkte hem fredagen den 6. Då skulle de ha en punkspelning. Så på en sån här, en gammal industrilokal som har blivit en sån här hipster butiker och sånt. Så att Kunin var ganska orolig för att punkarna skulle förstöra någonting där. Att det skulle bli som tokröj. Så jag vet inte, jag har inte fått höra några rapporter därifrån än. Men jag hoppas att de höll sig på mattan i alla fall. Men ja, sen i övrigt så var ju runt i Moskva, hade mycket egen tid. Så jag promenerade runt, kollade på pampiga byggnader och
jag såg på din Instagram.
Ja, precis, coola grejer. Upp en del litteraturmonument och sådär. Besökte ett av de här moderna konstmuseerna, såg på en intressant utställning med en konstnär som jag inte kände till sen tidigare. Besökte ju Röda torget förstås, det jag bodde ganska nära där. Ett ställe som jag inte hann till tyvärr, som jag gärna hade besökt, var en vegetarisk restaurang som heter Groot Café. Super food for superheroes är deras valspråk.
Wow.
Och det är som, ja, ni förstår ju var inspirationen kommer ifrån.
Ja.
Men det får bli nästa gång. Jag känner att jag gärna skulle åka tillbaka till Moskva och ha lite mer tid på mig, för 4 dagar är ju rätt litet för en sån metropol som Moskva liksom. Även om det är ett extremt väl utbyggt tunnelbananät, det är väl en av de ursprungliga liksom, tunnelbanorna i världen som är extremt fin. Det är som att åka i ett museum. Liksom.
Det, ja, det har jag förstått.
Det är helt otroligt att det är så oförstört, skulle jag säga. Man jämför med att åka i tunnelbanan i Stockholm till exempel.
Som också känns för väldigt fin.
Ja, ja. Jo, det är konstutställningsmässigt där, men det, man, det är ju för jävligt att åka i mycket av tunnelbanesystemet i Stockholm ändå, liksom, och folk inte kan bete sig och sådär. Men det är ju för att det är personal överallt. Liksom. De har en person som vaktar varje sektion av rulltrappa.
Ja.
Då ser, det finns en liten kur där. Och sen så är det vilken tid på dygnet som helst, är det så 50 personer som går runt och städar. Det är folk som bemannar metalldetektorerna och sånt som är överallt när man ska ner i tunnelbanan. För det får man ju vänja sig vid, att det är metalldetektorer.
Okej. Så man kan inte ha metall på sig, menar du?
Alltså, de kollar ju alla väskor och så här förstås. Så får man se vad man har med sig. För att, det har ju varit en hel del bombdåd som ni vet i tunnelbanan i Moskva senaste åren bara. Det är ju metalldetektorer när man ska in på bibblan, metalldetektorer när man ska in på sitt hotell.
Så man kommer in i vanan liksom, bara, här är min väska här.
Ja, precis. Jag hade ju inte med mig
inga nycklar i fickan och så.
Nej, precis. Det är väl den delen där man märkte att det är ju ett lite hårdare land så där, just för att då en del av de här killarna som var, det var ju så 3-4 säkerhetsvakter i entrén då på Hotel Peking, och en del hälsade ju och var trevliga liksom, men en del av dem, det var ju uppenbart att de var krigsveteraner och stod ju liksom med så döda ögon och brutna näsor liksom. Ja, de var liksom på gång hela tiden.
Men alltså, Ryssland har ju blivit, i alla fall enligt västländsk rapportering, mer slutet liksom. Alltså då man har ju förbjudit homosexualitet och sånt, alltså lagstadgat mot mera där kanske västvärlden har gått framåt, i alla fall alltså, perspektivmässigt i mina ögon har gått framåt, så har ju Ryssland gått tillbaka.
Eftersom vi har ju rätt.
Ja, precis. Jag har ju rätt. Men är det någonting som du liksom fick någon vibb på att det har liksom märkt av i serievärlden också eller så där? Alltså, menar, det är ju ändå någon form av åsikt.
Jag ska inte nämna namn och så här, men jag vet ju att ryska kollegor som har varit i Sverige och så här, de drar sig för att köpa hem en del titlar. Och när jag gjorde mitt urval, jag gjorde ju en presentation som var som en introduktion till samtida svenska serier.
Ja.
Då bara för att det inte skapar problem. Så givetvis så var jag ju selektiv liksom, att och det är ju vissa fantastiska serieskapare som jag inte tog upp då, just för att man kan ju bli dömd för vad man kallar för homosexuell propaganda i Ryssland av idag.
Ja, men det är liksom så här, det är viktigt att ha det med sig att liksom på något sätt ändå. Man kan inte bete sig som man beter sig i alla lägen i Sverige. Kan man inte göra i Moskva liksom?
Nej, så jag fick ju den öppna frågan så här, men just varför jag inte hade pratat mer om feministiska serier, vilket jag ju givetvis tog upp, eftersom det är ju en stor del av den svenska seriescenen är ju det. Och för då menar tjejen som ställde frågan då att när hon sökte på information om svenska serier så fick hon liksom tråla sig igenom hur mycket som helst innan hon hittade någonting annat. För att det är liksom det är ju det som är ansiktet utåt för svensk seriekonst. Det är ju väldigt mycket den feministiska satiren och sådär. Då undrar man varför jag inte hade pratat mer om det och varför det var så. Och det var ju, jag sa ju som det var, att det, en av mina teser som jag drev i min presentation är just det, att i Sverige så är ju de, som jag pratade om förut här, underground-serierna är mainstream, just för att det är de som bevakas i tidningar och media överlag. Och sen så hade jag ju sagt att jag skulle göra en introduktion till svensk seriekonst, att då tog jag upp annat också, men jag menar, det hade ju lätt gått att ha bara en samtida svenska feministiska serier.
Ja.
Hade man ju lätt kunnat fylla en lång presentation med bara det.
Ja.
Men i vilket fall som helst. Så att visst finns de här, det blir ju en form av självcensur nästan, kan man väl säga. Att jag inte prata om vissa saker, just för jag vill inte skapa problem för mina värdfolket och, ja. Och jag vill inte skapa problem för mig själv heller liksom. För att den här presentationen jag gjorde, det var ju fullsatt så här konferenslokal, och sen så livestreamades ju den också, så att det var, eftersom Ryssland är så stort, det var många som intresserade, så var det många som lyssnade via datorn bara.
Ja, vad är det, 4 tidszoner eller något sånt
där? Ja, just det.
Sånt, säger jag, bara på höft.
4?
Ja, 3 eller 4. Jag har ju koll på ryska tidszoner nu, som att det ska spelas för fotbolls-VM där.
Ja, just det. Så. Ja, det märkte man av mycket. Det var väldigt mycket reklam för...
För fotbolls-VM, ja.
Fotbolls-VM.
Det är ju en jätte-PR-kupp för Putin att han har fått... Han hade OS, vinter-OS för 2 år sedan och nu har han fått fotbolls-VM. Ja. Det är ju ett sätt att legitimera... Ja, men det är
pengarna, man
är i spiks, vet du.
Ja, man går dit pengarna.
Du vet att VM efter Ryssland kommer gå i Qatar, som är liksom kanske en av de mest förtryckande rika nationerna i världen just nu. Liksom så här. Det är bara, 100 pers som har dött än så länge i byggande av arenor och sånt i Qatar. Det var en siffra som jag bara tog från höften, men det är folk som har dött. Men det är lugnt. Ja, men precis, för det är ju så här slavjobbare från
fattiga länder.
Ja, precis. Alltså, som inte är de facto, de är faktiskt slavar, även fast som kanske inte tekniskt sett det.
Nej.
Som helst. Men, en sista bara för avsluta, för jag vill prata mer om
slaveri.
Ja, mer kontrovers om en liten stund.
Emancipation.
Ja.
Ja, men i alla fall så att Moskva är väldigt fint. Jag gillar ju det faktum att litteraturen är närvarande överallt. Ja. Jag gottar mig åt fina monument över Dostojevski och det är liksom på Tverskaja, som var den paradgatan som jag bodde närmast då. Där bara på väggarna så har de gjort, ja, det är som replikor av känd rysk konst. När man går ut med gatan så är det som en gigantisk konstutställning liksom, bara på offentliga byggnader.
Häftigt.
Jättefint. På Tverskaja också så upptäckte jag en kväll när jag promenerade hemåt att det fanns en pub som heter Howard Loves Craft.
Det är bra.
Alltså en sån mikrobryggeri pub med på Lovecraft tema. Alltså, ja, den här rollspels lite så Munchkin artad konst på väggarna, så Lovecraft satt med någon pint och skålade med Cthulhu och lite sånt där, men det var ju all in good fun liksom. Det var god öl. Jag drack en Baltic Porter där som jag tyckte var riktigt bra. Faktiskt. Det gav mer smak. Jag bodde ju tvärs över gatan också, Bulgakovs hus där han bodde när han skrev mycket av sina noveller och Mästaren och Margarita, så där var jag och hälsade på också. Det var väldigt, väldigt fint.
Cool.
Jag köpte ju presenter till er förstås. Batman och Turtles av ryska independent-serieskapare.
Men det låter, det här ser ju fantastiskt ut. Det ser ut som det står Batman.
Batman. Ja, just det. Ja, det är det kyrilliska han blir. Vi får ta högläsning någon gång. Jag får översätta för er till från ryska till svenska. Sitta med lexikonet. Mm. Det är ju lyckligtvis inte så mycket text i de här, så att jag tänker att ni ska få något ut av de här serierna ändå.
Ja. Det ser ut som att de slåss mot ett pizzamonster här i den här.
Precis, det är en väldigt samtida. De kämpar mot gluten och kalorier.
Precis.
Turtlarna, pizzamagen.
Ja. Oj, det var jättehäftigt. Tack.
Ja, men, vi ska fortsätta på ryska temat, Anton, eller hur?
Nej, jag vill bara... snabb kontrovers. Apropå tunnelbana, apropå reaktionärkraft, apropå feministiska serier, så har det varit uppe. Vi måste ju nämna att Sverigedemokraterna i Stockholm som vill att man ska ta bort Liv Strömqvists serier från Slussen. What? Och ersätta den med uppbygglig 1700-nationalistisk konst.
Som...
Ja, det här är på riktigt.
Oh my
God. Så jag tänkte att vi kunde ta upp det och säga att det är alltid bra när politiker väljer ut vilken konst som är fin och bra och ska konsumeras av sina medborgare.
Det har vi ju många historiska exempel på. Att det
vill bara poängtera att det är alltså Sveriges tredje största parti som tycker att man ska göra det här. Ja, så.
Ja, det känns inte bra.
Nej. Så att vi jag ville bara jag slog, det slog mig när du nämnde alla de här grejerna att vi har ju faktiskt inte, vi har ju en viss typ av,
vi kan också försök. Bli Ryssland.
Ja, men precis. Ja.
Jo, och vi bara lägger manken till, hörni.
Jo, men visst, det är konservativa krafter på olika sätt.
Ja, fast
konservativa
här,
ja. jobbar ju väldigt mycket tillsammans för att göra världen sämre igen. Så är det ju.
Precis. Hur som helst. Jag vill bara nämna det, för jag tyckte att det...
För Liv Strömqvist är ju ett bra exempel, för hon är ju en sån serieskapare som inte blir översatt till ryska då, av kontrovers skäl.
Ja. Men vi är ju pro både Liv Strömqvist i det offentliga rummet och alltså att man ska... Ja. Att politiker inte ska lägga sig i, helt enkelt.
Ja, jo precis.
Det är vår inställning.
Jag hade ju en nyfunnen vän som var på besök från San Francisco för ett par veckor sedan. Han var ju helt begeistrad över just att Kolbeinn Carlsson och Liv Strömqvist får bli utställda så offentligt som liksom tunnelbanan med det är ju Pickles and Beaver och...
Ja. Mm. Precis.
Full fronta. Bra grejer. Så att han gillar friheten.
Ja.
Frihetligheten är det. Så att, ska vi värna om, tycker jag.
Precis.
Det tycker jag.
Ja, hur som helst. Vi går vidare. Till Ryssland, ja precis. Jag ville bara nämna, jag har ju läst The Death of Stalin.
Now a major motion picture.
Precis. Det är nästan som att de har gett ut albumet för att det har blivit en film.
Ja, det är ett foto. Det är ju filmaffischen.
Filmaffischen
just omslaget. Precis. Det är alltid kul. Fabien Rue, om vi ska igen då, jag ska köta lite om utställningar. Det var ju, senast jag var i Angoulême så var det faktiskt sista utställningen jag var på innan jag gick på tåget till Charles de Gaulle. Så var det just en utställning med original ifrån Fabien Rues serier.
Ja. Han har skrivit den här också. Thierry Robin som har tecknat. Så väljer jag uttalare. Och det här är ju alltså en serie som, precis som filmen, avbildar vad som hände när Stalin dog och det vakuum, liksom, maktvakuumet som bildades när han, för han var ju liksom inte, det var inte så att han var gammal och han bara dog ju liksom. Det var inte väntat att han bara skulle knalla fram.
Det var en stroke han fick, va?
Ja, precis.
Och så som det skildras i filmen i alla fall och i serien, som vilket väl bygger till viss del på faktiska källor.
Ja.
Även om man skruvar till det så var det ingen våga hjälpa honom för att gjorde man ett klavertramp där och liksom antydde att han var svag eller någonting så skulle man bli nackad direkt.
Var intressant.
Jo, det var ju så att alltså, så här, räddar man honom så har man liksom alltså så här,
då har du visat honom svag på något sätt.
Ja, precis. Ja. Och om man gör någonting och han dör, då har man liksom varit med och indirekt haft ihjäl Stalin liksom, sådär. Alltså det är så här, de då dessutom som de i både film och serien då pratar om att de ska försöka hitta läkare som kan hjälpa honom. Det är bara att de har ju nackat alla läkare. De har ju dödat massa för de är intellektuella.
Eller skickar dem till Gulag.
Till Gulag och sådana grejer. Så det är inte jätte, det är inte så här, det är eliten som är kvar i Moskva direkt, vilket det känns.
Då får jag hämta en veterinär.
Ja. Ja, men i princip det är någon där som är så här,
mest inget ont om veterinärer, alltså de är ju fantastiska.
Jo, jag vet, men inte,
det är lite olika typer av medicin ändå ofta.
Ja, och så där. Man lyckligtvis men vad jag skulle säga var i alla fall var att den här serien, precis som filmen, jag har konsumerat båda, tycker att båda var njutbara. Problemet med båda är, eller det som har liksom så här diskuterats, det är ju huruvida den, att den är lite för tar lite lättvindigt på väldigt, väldigt hårda och jobbiga ämnen. Alltså så här, det är en satir och det är svart satir, och det är en sak. Men att det är många som menar att så här, kan man verkligen skämta om en massmördare på det här sättet? Kan man verkligen, alltså inte
fråga Charlie Chaplin.
Om massmördaren, i sättet man skämtar på. Och jag måste faktiskt säga att framförallt när jag såg filmen så kände jag i några lägen att det är så här, nu är det lite jättesvårt att skratta åt det här. Alltså inte så att det är liksom så här, det är en sak när man sätter skrattet i halsen liksom, men jag vet inte riktigt. Jag kan förstå den kritiken, även om jag kanske inte 100% håller med om alla lägen så.
Gianucci som regisserade filmen som tidigare gjort In the Loop och In the Thick of It.
Ja, precis. Ja. Och
Armando Gianucci.
Armando Gianucci, ja. Som även har gjort Veep, tv-serien.
Just det.
Mycket politisk satir i grunden. Ja, liksom,
uppenbarligen.
Och det är ju jättemycket som är jätteroligt i filmen då. Men det är mycket... framförallt så är det en karaktär som liksom så här konsekvent våldtar unga kvinnor i den här, och antyds att han har gjort det rätt mycket liksom tidigare också, och det är även
som i Sverige alltså.
Även om det är liksom en karaktär som i slutändan liksom blir, ja, det händer ju liksom. Jag vet inte. Det
gör de ett skämt av det, eller vad är det som är stående?
Nej, men han är ju liksom inte, han porträtteras liksom inte så här helt ofördelaktigt heller liksom, i andra situationer. Han får liksom också vara den som man skrattar lite med honom i vissa lägen och såna grejer. Och det blir liksom lite, jag säger inte att man ska göra, jag säger bara att det är inte helt okomplicerat. Jag kan väl känna lite grann att både filmen och serien lider lite av att...
Borde den varit mer svartvit, menar du?
Nej.
Du tycker... Nej. Men det kanske är det som är meningen, att man ska känna sig obekväm när man, det är ju som du säger, det är jobbiga ämnen, och då så är det inte alltid man som skapare vill att det ska kännas som att man har en trygg hand som leder en igenom det här, att nej, men de där är onda, de här är goda.
Nej. Och det bara gifter sig.
Då får man väl ta
så här, ton, alltså så här, serien klarar bättre än filmen, ska jag säga. För tonen på skämten gifter sig inte riktigt hela tiden, ska jag säga.
Nej.
Men med det sagt så tycker jag att den är väldigt bra. Väldigt, väldigt bra. Njutbar. Båda medierna är väldigt njutbar.
Jag tycker det låter väldigt intressant.
Jag gillar stilen som de har anlagt
lite,
för teckningen. Den är ju så lite grotesk, och det är ju lite det man får fram i filmen också, tycker jag. Som jag har ju bara sett trailers och sådär, men jag gillar ju verkligen... Steve Buscemi som Khrushchev till exempel, och valet de har gjort, att folk inte går runt och pratar lite så här ryska.
Nej, hur pratar de då?
Nej, men som vanligt. Till exempelvis
Jason Isaacs
då, han pratar liksom bred Geordie-dialekt liksom. Han pratar som han skulle komma från Newcastle ungefär, och så Khrushchev snackar ju amerikanska liksom och sådär. Så att det är inte...
Men slutbetyg då?
Jag skulle säga att liksom 4 av 5 för båda, ska jag säga.
Obekväm underhållning, helt enkelt.
Sen är det värt att se filmen enbart för att Michael Palin skådespelare i film för första gången sedan Fierce Creatures i slutet av 90-talet. Han har gjort andra saker, men det här är, han har gjort tv-filmer och sådana saker, men det här är liksom första bio. Och han är faktiskt väldigt bra som... en karaktär som liksom har lite svårt att skilja sig från partiet, om man säger så. Ja, hur som helst. Det var den korta rysk-kopplingen jag hade.
Ja.
Men vi har en bra övergång nu. Från Stalin till
Stålmannen.
Ja, det är vackert.
Precis.
Vackert.
Action Comics nummer 1.
Kom ut för 18 april för 80 år sedan.
Ja. 1938.
Ja,
1938. En tid då Stålmannen inte riktigt var den Stålmannen vi känner honom idag. Han har ju utvecklats och förändrats under årens lopp. Mm-hmm.
Ja.
Vi har läst avsnitt 1, jag vill säga. Action Comics 1. Självklart original. Nej. Vi har läst
Vi har varsitt ex hemma, alla tre.
Ja. Vi har läst, men det är bara fine.
Ja, precis.
Fine condition, så ni behöver inte
vara
rädda.
Ja, vi läser när vi sitter på toa.
Ja.
Hur som helst, så vi har ju läst en reprint av Dias originalet, som man säger. Öppningsvis vill jag bara tycker det är fascinerande att redan på sida 1 så finns det en vetenskaplig liten förklaring för Stålmannens krafter. Det är fantastiskt. Precis. I djurvärlden så finns det faktiskt varelser som har Stålmannens proportionerliga krafter. Liksom,
myror och gräshoppor är de exempel man tar upp.
För de förklarar liksom.
Jag skulle bara vilja börja med ett kontroversiellt uttalande.
Ja.
den här stålmannen är en mer intressant och bättre stålman än den vi har idag. Jag hade hellre velat haft honom att vara liksom så här 50 gånger sin egen mänsklig styrka och kunna hoppa high över höga byggnader än en som flyger och som är mer gud, ja, som han är idag. Liksom så.
Ja, jo, jag gillar verkligen anslaget som Jerry Siegel och Joe Shuster har här i det första avsnittet, för det går ju verkligen undan. Alltså, det,
ja, herregud,
det är 12 sidor och jag...
det är 2,5... Med prolog plus 2,5 story skulle jag
påstå. Ja, precis. Han räddar en kvinna från att bli avrättad på falska grunder.
Mm.
Toknitar en hustrumisshandlare.
Ja.
Går på en misslyckad dejt med Lois Lane. Plus efterspel där hon blir kidnappad av de här, några gangsters. Han tar sig an korrupta politiker.
Okej, okay, alltså 3,5 stories plus en prolog.
Ja, just det, med etablering då, med vem han är.
Hel origin story.
Ja, och det är 12 sidor totalt, räknar jag till. Och den Action Comics nummer 1, och det var ju som så många andra serier på den här tiden, var ju en antologitidning, så det är 66 sidors antologi då, plus omslagen.
Mm.
Som vi ju kan prata om lite mer sen. Men i vilket fall som helst, så det är raskt marscherat. Mm. Och som sagt, det är ju den här Superman som Grant Morrison ju återvände till när de gjorde New 52-omstarten.
800 var det då. Action Comics 800 var det som han skulle få göra, tror jag. Var det för mig, när vi var i det borde väl vara 4 år sedan ungefär.
Ja, kanske. Ja, kanske.
Eller var det 700 till och med? Jag tänker om de... För det har inte varit en i veckan. Kan det inte vara.
Alltså just DC har ju haft sån utgivning här, att man justerat ibland.
Vi går inte in på deras numrering, utan vi kan nöja oss med att konstatera att som sagt, den här mer vad ska man kalla det, närmast proletära Superman som man får här fanns ju med då även hos Grant Morrison, så det ska bli intressant att se vad Brian Michael Bendis väljer att återvända till.
Ja, jag tror inte att det är exakt det här alltså.
Nej, jag tror han
är
nog mer,
jag har flutit under liksom.
Han är nog mer intresserad av Gud Superman, skulle jag säga. Jag.
Exakt.
Även om han ju säger sig, i den här intervjun som vi pratade om för ett par veckor sedan, så vill han ju även utforska Metropolis mer, alltså som stad. För man har ju inte fått se så mycket av den i Superman-serierna.
Jämfört med Gotham, som alla har ett bra begrepp om, alltså vissa byggnader och institutioner som finns i staden. Ja. Metropolis är väldigt anonym jämförelse.
Jo, precis. Jag var ju chockad när jag läste Black Lightning här nu, att den ju faktiskt utspelas i Metropolis, och att det ju, i Supermans egen hemstad, så finns det ställen som är så illa däran att de kallas för Suicide Slum. Mm. Det tycker man kunde hålla lite rent på egen bakgård kanske, men ja.
Men Superman måste ju prioritera. Han måste ju ta de här jättegrejerna hela tiden.
Jo, det är ju så han har utvecklats, för det är ju det som är intressant, att han här till en början, som sagt, svarar han på att de har fått in ett sätt tips om att det är en kvinna som är misshandlad på en viss adress i Metropolis.
Mm.
Och då drar han dit som Clark Kent och sen bara, som sagt, toknitar den här hustrumisshandlaren. Men ja, Anton.
Ja.
Vad tycker du om Action Comics nummer 1 och storyn och allt?
Nej, men som jag sa, jag gillar den här, jag gillar liksom upplägget av att man på något sätt vetenskapligt vill så här lägga grund för att det här är inte bara, vi har inte bara hittat på någonting. Det finns faktiskt en vetenskaplighet i grunden och så här. Men sen efter det så, alltså, det är ju en barn av sin tid. Man blir lite så här när han repliken han nitar när hustrumisshandlaren är så här, du, så här, you're not fighting a woman now, säger han någonting. Ja, nej, och en man som är 50 gånger starkare än alla andra män liksom, så det är barn av sin tid förstås, men det är så här.
Men Anton, om du har den framme.
Jo, men alltså, kvinnor kan också slå tillbaka, säger
jag.
Ja, det är en form av chauvinism att faktiskt känna att man måste försvara kvinnor.
Men Lois Lane har ju en dräpande replik alltså mot Clark Kent. Du måste bläddra upp den är så jäkla bra.
Nej, när de är på dejt, menar du?
Ja, när de är på den här dejten, den är grym alltså.
Ryggradslös.
Ja, men så här, när de på dansar och bara, men att hon liksom går med på, men okej, du får bjuda ut mig en gång. Och sen håller hon på att dansa och säger någonting om att hon, jag har skrivit, vad är det, soap stories? Eller?
Soap stories. hela dagen. Nu vill jag inte...
Don't make me dish out another one.
Nej, just det.
Men han bara, men varför inte tackat jag tidigare? Ja. Jag bara, nej. Ja. Jag tyckte det var väldigt bra.
Ja.
Ja.
Ja, men jag kan också känna så här, jag har inte jättestor sympati för män som behöver näga sig till dates.
Nej, nej.
Så här, ja, okej då. Du får väl... Ja. Så där, så att, men de grejerna är ju inte... Det är inte konstigt att det sker, för det är så det var så det var då. Ja. Men det är ju det är svårt att... Jag kan inte ursäkta ett så här sunkigt beteende bara för att det var old school. Liksom.
Men det var väldigt intressant att jämföra den här.
Det var bara andra... de grejerna som jag tyckte var... Annars gillade jag den väldigt mycket, ska jag säga.
Absolut, jag tycker också att den var jättekul att läsa och jätteintressant och bra. Och få med allt, som ni säger, allting i den här. Det var också kul att se vad det var för andra serier med.
Ja, det är intressant att den... På Superman-sidan då...
Ja, men i Action Comics numret, vilka andra serier med? För de andra serierna var extremt lika. Det var ungefär samma innehåll, men i olika kostym.
Ja.
Alltså,
jo,
en western.
Det är två western-serier, en boxarserie.
En boxarserie.
Sportserie, Anton. Mm-hmm.
Och Satara, Satarnas pappa, va?
Just det, ja.
Det tecknade av samma snubben, nu tappade namnet, som gjorde boxningsserien faktiskt.
Ja.
Och det är ungefär samma, han trollar lite för att klara sig och sådär.
Och men annars var det samma innehåll. Baklängesmagi.
Ja, han nitar folk och du vet, och det är så här, konstiga moralsk-etiska saker som händer. Men jag tänkte bara att man vet vad western är. Om man läser den här tidningen, man vet vad western är. Man vet vad magi är, för det var jättestort för den här tiden.
Ja.
Men att det är en utomjording, hela det här superhjältekonceptet, det blir som introducerat här.
Ja.
Och då därför måste ha den här förklaringen. Men det finns en vetenskaplig grund. Och just som du säger, Anton, jag tyckte det var superintressant. De var tvungna att förklara. Mm. För folk vet inte vad det här är. Det är så pass nytt liksom.
Ja. Mm.
Jättespännande.
Ja.
Ja.
Väldigt schysst.
Jag måste också säga att jag tycker att det är, alltså, som jag säger, hur ett... Alltså, den är ju väldigt... som jag säger, det är bra fart igen. Jag hade förväntat mig att den skulle vara mycket stelare liksom. Alltså så här, jag har liksom så bild, för jag har inte läst den tidigare, men jag har läst serier från eran liksom, så och där det bland framförallt, jag kommer ihåg när vi läste Wonder Woman originalserierna för x antal avsnitt sen, så kände jag att det var bitvis var lite stelt liksom,
de
så
är
lite primitivt,
lite stiltiga,
och där, jag tyckte inte alls att det fanns med här.
Nej.
Det är en del, vad heter det, uttryck som är helt geniala. Det är en när han får sitt uppdrag, när hans chefredaktören eller editorn
på The Daily Star,
ja, precis.
Nota bene.
Inte Daily Planet. Did you ever hear of Superman? What? Säger Clark Kent ungefär så här. Men det är inte jag. Nej, det var inte därför han sa det. Reports have been streaming in that a fellow with bla 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 bla. Och så säger då, svarar då Clark Kent att liksom, så här, men om det är någon som kan ta reda på vem Storm eller liksom mer om Stormman, så är det jag liksom. Ja. Och så är det nästan så att man hör en liten glint, en liten så här, vi vet ju att det är så här, men den, jag gillade just det. Men jag vill också säga det, bara första, jag går tillbaka till första sidan, för jag tyckte det var fascinerande. Första sidan så springer han runt i kostym och visar upp sina krafter.
Ja.
Han är alltså inte inkognito i den här bakgrunds...
inte helt inkognito,
det är inte så att...
Nej.
Uppenbarligen så i senare serien så är det viktigt att man inte får att han har ett alter ego.
Ja,
men det etableras ju liksom redan på första sidan att han uppenbarligen så...
Han har gjort det, men där har han kanske... Han har varit ute och testat sina krafter utan att klä ut sig. Men,
ja, precis. Ja. Och då är man... Alltså, det finns ju ett litet hål där. Det är bättre att stå på en byggarplats med massvis av folk runt omkring som lyfter
bjälke
med
honom.
Så att, på något sätt så känns det som att det tyckte jag var lite... Det hade ju varit enkelt gjort genom att bara låta just dem när han var i de scenerna, bara låta honom ha superdräkten på sig.
Men sen så ska vi inte glömma heller att han blir ju, det är ju möjligtvis en revision de gjorde lite längre fram, men just att paret Kent lämnar honom till ett barnhem först.
Ja.
Men sen så...
Ja, de nämns väl inte ens i den här? Att de heter
Kent? Det är bara det
blir
bil bara.
Det blir lite längre fram. Ja. Så var ju baby... Clark så stark att han höll på att slå sönder hela barnhemmet.
Ja.
Så, liksom temper tantrums när man är superstark var inte så lätt. Så att då kom ju de och ville adoptera honom. Och de ta honom, snälla, ja. Ta honom. Så att om man nu ska vara hård då, så skulle ju någon som blir intresserad av att spåra Superman skulle kunna gräva sig bakåt och hitta de här rapporten om ett superstarkt barn och sådär.
Mm.
Så att, ja, men det man tänkte inte riktigt på
kontinuitet
och sånt på samma sätt när man skrev det här.
Men det, jag bara tyckte att det var
bara att vi är inskolade i det sättet att tänka på.
Jo, men eftersom att det är uppenbart redan i den här serien är viktigt för honom att ha ett alter ego, så tycker jag att det var lite så här, men ja.
Jo, det är intressant också just för att se hur på de här 12 sidorna hur extremt mycket som man etablerar där och då, som man liksom på, som är så pass starkt att det har stått tidens tand, så man håller fortfarande på och fiffla med de här berättelsekomponenterna 80 år senare. Och det, sen kan man ju, ja, är väl där på gott och ont då, givetvis. Men mycket av det tycker jag ju ändå är för att man här har, man har en så stark kärna för den här figuren, så att det fortsätter och var användbart, och man kan liksom göra små förändringar, eller det ändras ju över tid, och man, som sagt, idag så skulle jag ju inte säga så om att, ja, de här som du tolkar som chauvinist kommentar liksom, kring att så här, nu slåss du inte med en kvinna liksom, bra. Sånt har ju ändrats liksom, men grunden för figuren är ändå den samma liksom, den kärnan, även om man nu är en gud bland människor på ett annat sätt. Han kan inte bara hoppa som en gräshoppa.
Nej.
Han kan flyga till andra änden av galaxen och så vidare.
Sen tyckte jag var intressant också att det börjar med att han kommer hoppandes med en kvinna bunden med munkavlad.
Ja.
Liksom så här. Och så var jag så här, det var lite roligt att det var en lite twist.
Ja,
man skulle kunna tänka att han har räddat henne.
Ja.
Fast han, då tyckte jag var lite så här,
han är gripit henne.
Ja, så är han lite så här, make yourself comfortable. I haven't time to attend to it. Alltså typ, han lägger henne så här, det är som en så här förklaring till varför han inte hjälper henne in.
Ja, liksom
så här. Men så får man ju reda på sen att det är hon som är the bad guy.
Ja.
Det är hon som han satte dit. Så jag tycker det var en schysst twist på hela. Liksom,
ja,
så här.
Och sen just att man verkligen, efter den här introduktionssidan, så kommer man ju verkligen mitt in i, man möter Superman mitt i språnget, bokstavligt talat. Det är väldigt bra, alltså, extremt snygg inledning.
Han försöker också vara artig hela tiden.
Ja.
Det som är typiskt Superman-drag. Liksom. Han bara, ja, men släpp in mig, jag behöver prata med den här personen. Bara, nej, det får inte. Okej, men då måste jag måste forcera mig igenom. Så här, så,
okay.
Och den här butlen som har nattmössa på sig, det tyckte jag var fint.
Jag trodde det var en gammal tant först. Sen bara, nej, det var butlen. Han var väldigt en man i sina bästa år.
Men det är också så kul att han måste vara fram för att få stopp. Man får till med en liten klocka i hörnet på att han ska stoppa innan
en jättekult.
Nedräkningen, det är väldigt bra.
Men det är därför den här karaktären är mycket mer intressant än den guden han. För idag så hade han ju bara blinkat dit för att han är så supersnabb. Man har ju bara sprungit dit. Han är ju snabbare än Flash, eller lika snabb som Flash, beroende på hur man ser på det.
Vem man pratar med.
Ja, men här är det ju liksom här finns det ju en det är roligare med karaktärer som inte är overpowered. Liksom sådär. Det, här finns det ändå en begränsning till hans krafter. Mm. Liksom, och det gör att han måste till den här guvernören. Han kan inte bara ta sig till fängelset liksom, direkt. Eller så. Förstår du vad jag menar?
Ja, precis. Ja. Visst. Ja, jo, men en annan variant. Nu, samtida Superman, han hade väl dragit till fängelset direkt istället. Och slitit bort, fritaget kvinnan och sen förklarat efteråt kanske.
Ja. Eller bara använt sin iPhone. Ja. Eller annan mobilmärke som också existerar.
Ja.
Ja, men ska vi vad skulle ni säga? Vad skulle ni sätta för betyg på den första Action Comics?
Oj.
Ja, men som helhet är det ju det är en väldigt bra rolig antologitidning. Även om som Freddy var inne på, så de andra serierna som är med, de har inte alls samma klass som Superman, så man fattar ju varför den här verkligen blev den monumentala succén och rita om hela kartan för den förändrar ju seriehistorien verkligen, den här storyn, så att den är ju, det är ju full pott definitivt liksom, och kunna göra en sån här stark introduktion av en karaktär på 12 sidor.
Ja, vi brukar prata om bra första nummer, det här är ju monumentalt verkligen. Wow.
Ja, det är häftigt.
Och sen så Action Comics nummer 1 som helhet, där om man ska ta in alla serier, då kanske det inte blir en topppoängare i hela vägen, men det är ju ändå Superman som är, man fattar varför den fick staying power som de andra inte fick liksom. Det var bara Satara kanske som har fortsatt existera i DC-kontinuiteten. Sen så är det säkert någon som kan slå om på fingrarna kring de här västernfigurerna. Så det kanske finns några som fortsatt dyker upp. Men i vilket fall som helst, ingen är ju större än Superman.
Nej, ja, jag är väl inne på samma spår. Jag tyckte det var väldigt bra. Jag skulle kunna ge full pott till just Superman-delen. Ja, det beror på om vi ska bedöma allting på en gång eller inte.
Ja, men då är vi eniga. Jag håller med er om det ni har sagt. Faktiskt. Avslutningsvis, tror ni att Stålmannen kommer kunna bli liksom, kommer man kunna återuppfinna honom igen, eller är det liksom en fråga om att bara så här, vårda en karaktär?
Ja, det är väl
man har ju försökt några gånger.
Ja,
liksom.
Ja, det är väl det vi får se nu med Bendis take. Han ska återgå till att bli mer klassiska Stålmannen.
Ja, han hade ju intressanta idéer i alla fall, tycker jag. Så han verkar ju närma sig det här på, från en bra vinkel. Sen är det svårt att veta vad det verkligen blir av.
Ja.
Har ni lyckats knipa nummer 1000? Jag hörde att du var intresserad.
Ja, det är en jättefin lunta. Man är sugen. Det är jättemycket folk som har antologi skrivit på den. Så att, nej, jag har inte fått tag i den än. Men den släpps ju officiellt om...
När det här avsnittet kommer ut så är det om 2 dagar.
Ja, precis.
Onsdag den 18 april.
Just det. Så att vi får se. Jag har faktiskt förvånansvärt nog inte sett några annonser... Och nu är det då, vi spelar in på söndagen. Avsnitt som kommer ut på måndagen. Och jag har inte sett någonting i några tidningar. Alltså,
vad heter jag tror det kommer under veckan.
Ja, men jag har varit inne på SF på Kanada. Ja. Jag har varit inne på liksom, de här vanliga ställena. Och jag har inte sett någon som har liksom, så här, slagit på stort. Att nu kommer som, han kanske inte är så stor i Sverige.
Om man ska vara... krass så får man ändå säga att Batman har ju sprungit om Superman, alltså som världens största superhjälte nu, skulle jag ändå säga.
Ja.
Just i allmänhetens medvetande. För att Superman han har ju blivit kanske ett offer för sin egen styrka liksom. Att det är många som tycker det är intressantare att läsa om Batman än om Superman. Även om man alltid kommer ha en ställning som en del i liksom, treenigheten hos DC liksom. Superman, Wonder Woman, Batman. Men det tror jag väl är varför det inte har blivit så jättemycket snack om
kring
det.
Nej.
Än så länge, men jag tror som sagt det kommer att bli en del rapportering när nummer 1000 kommer ut. För det är ju ändå, det är ju första superhjältetidningen som når fyrsiffrigt.
Ja.
Är det.
Ja. Men nästa vecka så blir det lite annat kul. Vi kan väl bara påminna om våra vanliga de här, eller vanliga ska jag säga. Vi håller på att beta av de sista avsnitten av Marvels
MCU-filmerna
inför Avengers Infinity War. Vi har alltså Spider-Man och Thor kvar innan vi får sätta tänderna i Avengers om ett par veckor. Så att tipsa om att de också dyker upp lite då och då i vår podd.
Sen vill vi ju, innan vi avslutar detta avsnitt, påminna om lite jubilarer kan vi väl göra. Gångna helgen var det ju en riktig magnifik dag om man firar serietecknens födelsedagar. För nämligen den 14:e.
Mm.
Så 14 april så föddes alltså Katsuhiro Otomo, Dave Gibbons och Daniel Klaus.
Ja,
wow.
Det är en mäktig serietrio där.
Man täcker av det, de Venn-diagrammen täcker av rätt mycket stor del av serievärlden
liksom. Det kan man verkligen säga.
Så att hatten av.
Verkligen.
Tre imponerande serieskapare.
Ja. Och sen imorgon så har vi ju en fransyska, Claire Bretécher, som ju är ett känt namn för alla som gillar liksom serier för vuxna på 80-talet. Hon är en av de som översattes på bred front då.
Ja.
Väldigt frän feministisk satir.
Ja.
De frustrerade och en albumserie som kom ut på svenska. som fick stor spridning då när det begav sig.
Precis, det är en av de serierna som jag känner har fått spridning över, utöver de vanliga serieläsande grupperna. Liksom.
Och hon är väl den, en av de få kvinnorna som har fått största priset i Angoulême också.
Coolt.
Vilket ju är coolt för henne, men inte så coolt för,
nej.
För Angoulême.
Nej.
Som institution, nej, men ja.
De får, de får jobba på det där.
Ja, verkligen.
Ja. Ja.
Men det var ju schysst avsnitt med lite ännu mer starka damer.
Absolut.
På den början av avsnittet. Nästa vecka, som sagt, vi är tillbaks som vanligt. Med, och tills dess så säger vi, läs mer serier.